Välkomna till Slaget efter 12 den här fredagen. Könsneutral värnplikt har jag valt att lägga som det där rubrik för den här sändningen. Ska även kvinnor försvara landet? Det ska vi diskutera här idag. Och jag heter Bettina Sågbom. Gäster här i studion är Juho Pylvänäinen, som egentligen satt igång den här debatten. Båtsman och vice ordförande i Miehet ry. Välkommen.
Tack.
Och med mig också har jag Anita Westerholm från Svenska kvinnoförbundet, ordförande där, relativt färsk sådan. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och Max Fogdell, underlöjtnant i reserven och till utbildningen visst jurist.
Ja.
Välkommen du också.
Tack.
Ni två, mina herrar, har käbblats på insändarspalter.
Ja.
Ja,
ja, det har vi.
Och Anita har inte varit med i det käbblet, men du har säkert läst det.
Jag har läst det och vi har nog förstås också en åsikt.
Håll inne med åsikten en liten stund. Vi börjar med han som satt igång den här debatten, det vill säga Juho Pylvänäinen. Du skrev en debattartikel där du anser då att det är ojämställt det här systemet med uppbåd bara för män. Kan du fördjupa?
Nej, det är nu det. Alltså, vi har värnplikt som gäller bara män. Så det är ganska enkelt att det är ojämställt. Och jag har skrivit om det tidigare, ett år sedan eller något, och nu när det har blivit igen lite aktuellt när den där parlamentariska kommittén har satt igång och Ilkka Kanerva har pratat om det, att okej, det kommer inte att ens undersöka det här möjlighet att göra det helt jämställd. Så därför jag skrev om det igen, att okej, varför inte, och den hela debatten ser ut lite så där. Jag vet inte, så jag tänkte att man måste lyfta fram dessa problem som finns i den här hela arbetet av kommittén, och att det borde ju alltså ens undersöka den här möjligheten, att men nu har de sagt att det vill inte göra det. Mm. Det kommer inte göra det. Och därför skrev jag om igen.
När du skriver de här åsikterna, så gör du det som vice ordförande för Miehet ry, eller gör du det som privatperson, eller med en man med bakgrund i försvaret, för du har ju jobbat inom försvaret.
Nå, kanske lite alla av dem. Alltså, jag skriver mina kolumner som en helt privatperson, men förstås jag lyfter fram saker som jag känner att är viktiga för mig. Och förstås när det gäller nu värnplikt, så jag har mina egna upplevelser och erfarenheter. Jag har jobbat inom Försvarsmakten i 15 år. Ungefär så. Så förstås det kommer in med i debatten alla dessa erfarenheter. Och förstås, jag är vice ordförande till en sån där jämställdhetsorganisation eller förening. Så ja. Så det är lite alla. Ja.
No, Max Fogdell hade i alla fall lite invändningar. Du tyckte inte alls att det var någon god idé att kvinnor också skulle, så att säga, omfattas av uppbåd, eller hur resonerar du?
Ja, eller tvingas då att delta i militärtjänstgöringen. Jag kanske fastnar på det i Juhos artikel, främst det här när man talar om ojämlikhet, och i grunden så säger jag inte att det är liksom en ojämlik sak att män då i princip då tvingas att utföra den allmänna värnplikten. Att jag ser inte det som en jämställdhetsfråga i princip när det kommer till det. Eller att det skulle vara så att säga ojämställd.
Varför inte?
No, jag tror att om vi riktigt kommer till grunden här, så är det en värderingsfråga. Och det där, som jag skrev i min artikel också, så tycker jag att i slut så är det primärt mannens ansvar att skydda då familj och samhälle. Och förstås så tycker jag att givetvis är det inte uteslutet att kvinnor skulle kunna delta frivilligt i armén. Och jag tycker att det är ett underbar möjlighet att det här finns, men att det där, jag tycker inte att det behövs utöka, så att man skulle tvinga också även kvinnor att göra det i dags dato.
Jag skulle gärna ha en kvinna här som har den här uppfattningen också, men det var lite svårt att det finns väldigt många som har den uppfattningen, men de vill inte komma och diskutera det, men eller den känslan fick jag. Det kan ju hända att någon som lyssnar nu har en känsla av att den gärna diskuterar det, så får ni gärna skriva till slaget@yle.fi, så får jag ta del av det i åsikten. Men Anita Westerholm, vad tycker du? Juho säger att det är ett jämställdhetsproblem. Max tycker inte att det är det.
Ja, poängen med allmän värnplikt så det är ju då att Finland ska ha ett trovärdigt försvar. Och jag tycker att Juho ställer en väldigt berättigad fråga. Att varför är det liksom bara män som tvingas till att göra det här? Att varför är man inte ser till alla vem som skulle vara mest lämpad? Och jag har väldigt svårt att ta in det här att på något vis mannen skulle vara den som ska försvara. Utan varför, det handlar ju om personer. Sen, och det är en jämställdhetsfråga. Jag tycker inte att det är den enskilt viktigaste jämställdhetsfrågan. Men det är helt tydligt att vi här behandlar män och kvinnor på ett ojämlikt sätt, att det står alldeles klart. Och jag tycker att vi ska kalla alla till uppbåde. Uppbåde, så förutom att man där ser till att om en person är lämplig för att gå den här värnplikten och man får var man ska tjänstgöra och vilken tidpunkt, så handlar det ju också om att se att vad har den här unga för framtidsplaner och hur mår personen. Att där görs ju också undersökningar i samband med det. Jag har haft förmånen att sitta med i uppbådsnämnden i Raseborg som kommunens representant. Och då har man sett att hur vi kan hjälpa de här unga som kommer dit och föra dem till uppsökande ungdom eller att de kommer i kontakt med någon som kan hjälpa dem med hälsan och till exempel gå ner i vikt eller få ett kostschema på det här sättet. Att uppbåde har på det viset också en sån här funktion. Och därför så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi skulle kalla alla dit och sen så skulle man då ha en sån här kontakt med den unga och säga att vad är på gång. Att den aspekten finns också.
Mm. Vad säger du, Max, om de här synpunkterna?
Alltså, jag skulle understryka igen att eller i den här jämförelsen där artikeln som jag skrev, så givetvis militärtjänstgöringen är i sig liksom bara det att du är i militären 6 månader eller 1 år. Så i sig så kan vem som helst göra det. Men jag tycker att man måste alltid komma ihåg att vad i slutet försvaret är tillför. Alltså i slutet, om det sker en beväpnad konflikt, så är det då vår armé som måste åka till fronten då, i vilken form som helst. Och där tycker jag att man då måste komma ihåg att i slutet tycker jag att det här ansvaret faller primärt på män. Och de kvinnor sen som känner sig att de skulle passa till försvaret, de har något att ge till försvaret, så absolut. Det är frivilligt och det är möjligt att de kan göra det här. Men jag tycker att eftersom det här är en sak som vi måste ha ett allmänt försvar, sen en annan sak, behöver vi en värnplikt eller ska vi ha en yrkesarmé? Så det är en annan diskussion. Men att om vi har en armé värnplikt, så måste någon också kallas in till uppbåd. Och då blir det, vad heter det, tvingas då i det här fallet männen att göra det.
Jag vill nu alltså, ja, det är möjligt för kvinnor, men det är tvång för män. Och jag vill egentligen, jag har inte fått i debatt i allmänhet, jag har inte fått någon förklaring att varför skulle det vara mannens ansvar. Varför? Ingen har kunnat förklara det till mig. Vårt system är baserat på det just nu, men varför är det så? Varför är det just män som skulle skydda familjen och allt?
Alltså jag förstår absolut att man kan ha olika åsikter här, och i slutändan är det ju en värderingsfråga. Alltså att har man en sån värdering att man anser att ansvaret faller primärt på mannen då, att skydda familj och samhälle, så då har man en sån här värdering. Och jag menar, för att hänvisa till historien, har det oftast alltid varit så att det är primärt männen som har det här ansvaret. Och jag tycker i sig att jag menar, vi har talat lite och du nämnde i din artikel det här om könsroller och sånt. Jag menar, det är en annan debatt att diskutera, att det finns dåliga könsroller och bra beteendenormer för män och kvinnor. Men jag tycker till exempel att det att mannen primärt har ansvar att skydda både sin familj och landet är inte liksom ett dåligt ideal i sig.
Jag tycker att vi inte kan säga att det här inte har med något könsnormer att göra. För så som det nu är uppbyggt, så har ju då baserats just på något sådana här eventuellt sådana här tankar. Och nu har vi kommit ett sådant steg framåt att vi borde ha det här på ett annat vis. För vi vet att det finns också kvinnor som väldigt gärna skulle vara med, och kvinnor inte på något vis skulle vara sämre försvarare av landet. Varför har vi inte ett sådant system där vi tar fram de som är mest lämpade? Och så ser man, för det finns ju olika uppgifter och det finns olika typer av hot som vi måste vara förberedda på. Och då ska vi ha de människor som är mest motiverade och mest lämpade på de ställena. Och där så blir det nog väldigt konstigt det här med att man liksom nu har det så som vi har det. Att det är endast männen som är liksom skyldiga.
Ja, för det första vill jag nu understryka att jag har aldrig sagt, jag tror inte att någon på den här sidan av debatten säger att kvinnor som då vill utföra nu militärtjänstgöringen inte skulle kunna göra det och inte skulle vara lämpade för det. Frågan är kanske sen allmänt att om vi nu har en frivillig, det är frivilligt för kvinnor nu och en mycket liten del utför det, så betyder det ju att en stor del som väljer att inte att göra det så har av något av sina egna värderingar valt att jag vill inte gå till armén. Och det tycker jag också är en sån värderingsfråga, som att man borde respektera de värderingarna där. Och också, jag menar, allmänt om det har gjorts opinionmätningar och sånt här, och endast 4% av finländarna tycker att värnplikten borde bli obligatorisk för även kvinnor. Så jag tycker att om vi överlag talar om värderingar, så är det ganska klart vad finländarnas åsikt är om den här saken.
Ja, du hänvisar nu till en forskning från Talostutkimus, ja. Om jag inte missminner mig helt, från 2019. Ja. Har jag minne av att, att det då som den har gjort. Joho, jag ber dig ta lite längre avstånd till mikrofonen.
Ja. Ja. Jag tänker att det är viktigt att poängtera med den här 4%. Mm. Så det handlar om en åldersgrupp, men sen om man ser till yngre åldersgrupp så är siffran de facto högre. Mm. Och sen om man ser då handlar det om just att den här allmänna värnplikten skulle vara också liksom på samma sätt. Men sen om man talar om en medborgartjänst, så då är det ännu fler som är liksom positiva. Att jag tycker att det finns en väldigt klar uppfattning om att det system vi har just nu är liksom föråldrat och vi kommer behöva reformera det. Sen hur det här allting ska göras, och behöver det göras liksom etappvis, eller kan vi direkt gå till att vi har det liksom helt fullständigt jämställt. Så där måste man sen fundera på det. Men att det första steget skulle vara absolut att alla kallas på uppbåd. I dagsläget, så när inte man får som kvinna samma information om det hela, så blir det mycket svårare att också liksom ta sig dit. Och så här, att om man redan skulle kallas dit, så är det säkert flera som skulle komma med. Och där vet vi att det 2014 så skickades det ut ett sånt här brev i Birkaland. Det var ett test under Kalle Haglunds tid som försvarsminister. Och sen var det faktiskt 30% flera kvinnor som sen sökte om att få gå i militären. Att men, där ser man väldigt tydligt att det har skillnad. Att får man den där informationen, får man kallelse, och då kommer också viljan fram. Att det är också en aspekt här.
Jag vill också lyfta fram det att okej, du pratar om kvinnors värderingar och sånt, men det finns ganska många män som det där, hela värnplikten strider med deras värderingar. Jo, de flesta ännu är med i värnplikten, men varför är det där? Vi har en hel del samhällsnormer som är tvingande på många sätt för män. Och varför ska vi inte bara bryta dem och sen göra ett nytt värnplikt som gäller alla? Det betyder inte alltså, när du hänvisar till den där undersökningen. Jag minns inte helt vad var frågan där. Men det tankeset brukar oftast vara att alla ska få militär utbildning. Och det förstår jag, att många vill inte att alla ska få den. Och där vi skulle inte ha råd eller ens behov för det. Men där, vi skulle inte alltså ha högre antalet människor som får militär utbildning. Utan vi skulle ännu ha det samma antalet. Och vad är frågesättningen där? Och det skulle jag vilja ha en liten förklaring, att vad var ens frågan i den där undersökningen du nämnde?
Ja, alltså jag tror att helt konkret frågar man att borde militärtjänstgöringen bli obligatorisk för kvinnor? Och så har 4% av finnarna tyckt att det är en god idé, resten tycker inte.
Men av en yngre ålder så är det flera som tycker att vi går mot ett håll där man ändå är liksom mera öppen.
8%.
Jag skulle vilja här understryka nu att det som Max Fogdell här säger, så de facto stöds, jag kollar lite för det, att det är väldigt, väldigt många kvinnor nog som får taggarna ut av den här tanken på att jag ska ju, och det här är det klassiska, jag ska ju föda barn. Att det där, varför skulle jag måste liksom göra det här? Det här är ett vanligt argument i de här debatterna som jag lite bläddrar igenom här, som har skett under årens lopp. Att man på något sätt jämställer det här med att man behövs för samhället som den här barnaföderskan, och därför så ska inte någon förvänta sig då det här av en. Hur tänker ni om, resonerar ni om det här?
No, jag hoppas verkligen att ingen kvinna ska tvingas att föda barn.
Det är ju ett privat val, och det här andra handlar ju om någonting som man då till följd av sitt kön liksom hamnar att göra, eller sen det andra påföljder. Sen är det ju helt klart att vi måste se liksom samhället överlag. Idag är det kvinnor som tar ett stort ansvar för barn, och det är endast 10% av föräldraledigheterna tas ut av liksom fäder. Men det är ju en annan diskussion. Men vi har på många plan som vi behöver komma till ett mer jämställt samhälle.
Vad tänker du, Max, om det här argumentet som jag har sett plockas fram ofta?
Alltså jag tycker att det är helt berättigat av de kvinnor som de tar fram det här barnskaffandet. Alltså det är ju en jättestor del av en kvinnas liv, och det tar mycket bara tid och krafter och sånt, så jag tycker att det är absolut berättigat att ta fram det. Och sen också liksom överlag när vi talar om jämlikhet, så för mig så, jag ser i alla fall inte jämlikhet som att man måste vara exakt lika. Att jag tycker att jämlikhet kan också innebära att man tillåter liksom skillnader mellan män och kvinnor, men att man liksom värderar de här olika insatserna sen på samma sätt, eller lika så att säga.
Men på vilket sätt skulle det vara bort från nu till exempel dig, om det skulle vara jämställd, alltså att alla skulle kallas till uppbord? Jag bara försöker komma till roten med när du talar om att det handlar om värderingar. På vilket sätt skulle du liksom...
No, för jag anser att de familjer och de överlag alla de personer som anser att det här ansvaret faller primärt på männen. Mm. Och till exempel som anser till exempel att kvinnan inte ska tvingas till uppbåd, utan kvinnan till exempel då, de som till exempel väljer att skaffa barn eller något annat. Så jag tycker att det här är en sån värderingsfråga som måste respekteras. Och om majoriteten står bakom en sån här sak, så tycker jag inte att det är en bra sak att föra igenom en sån här förändring då.
Men vi måste ju, om vi nu talar om jämlikhet, så det på det viset också en intressant aspekt att där finns ju, män är ju inte på något vis en homogen grupp. Att där finns ju också väldigt olika.
Det var det som Joho just förde fram.
Ja. Och det tycker vi ändå behöver gå liksom tillbaka till, för det var en jätteviktig poäng att vi måste kanske mer se på det där individperspektivet, att vad man just lämpar sig för. Och sen om man nu ännu kommer tillbaka till det här barnskaffande och militär, jag tycker inte att vi kan inte sitta och jämföra dem så här, och jag vill inte på något vis personligen heller se det så. För att det är klart att vi ska ha ett sånt samhälle där att omsorgsansvaret av barnen ska inte falla på kvinnan, utan det ska ju falla på båda föräldrarna. Man ska ha ett jämställt, eller lika möjligheter att liksom vara i arbetslivet och sen att ta hand om familjen och skapa sådana strukturer.
Jag måste bara inflika här att det som ofta lyfts fram, det är ju själva graviditetstiden som nu motsvarar lite den här längden på en militärtjänstgöring. Alltså du väntar ett barn i 9 månader, många utför militärtjänstgöring på 6 månader, andra gör det på 1 år. Och så är det vissa som gör 11 månader och vissa går längre också. Men att det är det som ofta alltså på något sätt jämförs.
Ja. Sen är man ju inte den här tiden, så kan man, fast man är gravid i 9 månader. Det varierar ju väldigt hur den här tiden är för en person. Men en del så kan jobba helt normalt den tiden till exempel. Och så här. Men jag tycker inte att vi nu ska sitta... Det här är inte liksom en fråga mellan de här två sakerna. Ja. För det är ändå liksom helt olika.
Jag vill nu också påpeka att den här tvången skulle egentligen gälla bara uppbåd som tar typ en dag. Kanske det skulle ta 2 dagar eller något. Och sen skulle försvarsmakten välja den mest lämpade och motiverade personen som faktiskt gör den där militärtjänsten. Och de som är motiverade är kanske inte de som jämför det med föda barn. Då skulle de få alla som är motiverade dit. Och att prata om vi har samhället består av olika slags människor. Men varför då skulle staten införa plikt som gäller bara en hälften av det? Varför samhället skulle vara, alla plikter skulle vara jämställda, jämlika?
Först om vi talar om det här att jag gissar att du lite hänvisar till någon sorts yrkesarmé där man skulle plocka bara de som på riktigt vill utföra det. Det är kanske en lite annan debatt, men att där också så tycker jag att värnplikten är ett bra exempel på att alla finska män då måste utföra det. Det i sig tycker jag att det är jämlikt, att alla liksom sitter i samma båt och har samma ansvar för att försvara landet. Det är en sidopunkt här. Och igen, jag menar, om du har ett allmänt försvar, så givetvis bästa idealet, det finaste skulle vara om vi skulle behöva försvara överhuvudtaget, det inte skulle finnas något tvång till det. Men verkligheten är ju bara det att vi måste ha en organiserad armé. Och då måste det här ansvaret falla på några individer. Och då har vi ett sånt system att det här ansvaret faller då primärt på män. Och det här slutledningsvis är då en värderingsfråga som igen jag tror att de flesta finländare skriver under.
Men vi ligger alla, vi är inte i samma båt. Män är i en annan båt och kvinnor är i en annan båt.
Och här skulle jag vilja poängtera igen det här jämlikheten. Att jag tycker inte att jämlikhet innebär det att alla måste göra exakt lika saker. Igen det att om du har olika insatser i ett samhälle så värderar man de här insatserna lika. Men det betyder inte att det är ojämlikt bara för att man gör olika saker.
Ja, alltså alla behöver verkligen inte göra samma saker. Därför alla skulle inte behöva göra militärtjänstgöring heller. Men det skulle inte vara beroende av kön utan sådär personlig vilja. Men plikten skulle vara jämställd och jämlikt som staten inför till sina medborgare.
Alltså det finns ju många länder som har sådana system. Alltså där alla utför någon form av tjänst. Jag tänker på Israel till exempel. Där, som ju det var kanske ett extremt exempel. Men att de har ju länge haft det här att alla kallas in. För att,
ja. Och där är de alla tvingade. Ja. I Norge så är det ju också. Både för kvinnor och män, men att där är det inte samma liksom, att alla måste, utan det är de som vill. Och där har jag är inte jätteinsatt i den här norska modellen, och det kanske skulle tålas att liksom
utföra den närmare.
Men där är det ändå så att de som vill är flera än vad behovet är att ta in. Att här skulle det vara nog intressant att säga att skulle vi inte kunna fylla, att det är inte nu att handla om att vi liksom skulle sätta in alla. Och så skulle alla göra den här allmänna värnplikten, men man skulle ta in dem som skulle vara mest lämpade och mest motiverade. Och årskullarna krymper, det behövs flera. I dagens läge så är det 2/3 av män som gör den här, och ungefär vad blir det sen då, 40% kanske av befolkningen. Att i viss mån så är den ju liksom också på sätt och vis selektiv i dagsläge, men man skulle bredda det här som urvalet då.
Jag tror den norska modellen är den närmaste vi skulle tänka eller kolla på. Jag säger nu inte att vi kan ens ta helt exakt samma modell här. Men till exempel Elisabeth Rehns tankesmedjan Bank of Ideas har ju publicerat två år sedan.
2018,
ja. Sin modell. Som är mycket tankeväckande i alla fall. Ja. Och man borde ta det upp också i den där politiska diskussionen. För det här handlar om värderingar, men det är politik. Det är aktiv politik som vi väljer att göra. Så, ja.
Ja, se över. Jag har inte heller liksom en färdig modell att så här gör vi. Utan det som är klart i dagsläget är att vi ska komma till att alla kallas på uppbåde. Och sen så behöver vi en mera jämställd värnplikt. Och där behöver man sen också förstås se över och vad normerna är inom det. Att vi vet att kvinnor som går i militär har utsätts för mera trakasserier än vad man vanligtvis till exempel gör i arbetslivet. Och så att det finns ju sen sådana frågor som man också måste ta i tur med. Att det inte liksom är uppbyggt på något sätt att det finns liksom normer. Utan att det sen är helt jämställt om man
Ja, Max Fogdell.
Jag ska försöka ta ställning till allt det där. Igen så, om vi nu först går igen det här till det här att man har en sån selektiv process, så jag tycker att det är en skild debatt här. Så, det här med att tvinga nu kvinnorna i jämställdhetens namn, till exempel att de inte skulle behöva utföra militärtjänstgöring, utan det skulle finnas någon annan modell, eller det skulle finnas den här civiltjänstgöringen, finns ju alltid som möjlighet för dem. Det här argumentet finns där. Men igen så tycker jag att det är liksom ett oproduktivt sätt att för största delen av kvinnorna att spendera sin tid. Och jag tycker att det bara skulle basera sig på det att bara i jämlikhetens namn måste vi nu tvinga dem att utföra den här till exempel 1-åriga civiltjänstgöringen, för att nu sen blir vi jämlika. Och igen, jag vill inte låta som nu en, vad säger man på svenska, en broken record så att säga. Men alltså att
trasig skiva.
Trasig skiva. Att det där, att jag tycker inte att det är ojämlikt att du har olika ansvarsområden i ett samhälle på basis av kön.
Nej, och det är ju där som vi har så olika åsikter, och det kommer vi ju inte nu då komma liksom
närmare varandra
på den punkten idag. Utan.
No, får jag försöka då på det sättet, för att jag talar ofta om hur saker ser ut och hur de upplevs av folk. Och det där, nu när man talar om jämställdhet så är det hemskt ofta så är det just det handlar om jämställdhet, att det är kvinnor som är efter eller är utanför eller ska få samma möjlighet som män. Så man brukar liksom prata för kvinnornas sak när man talar om jämställdhet, åtminstone i vårt land väldigt långt, uppfattar jag det som. Och det här är ju en sak där men då vissa, åtminstone i medheter, lyfter fram som en ojämställdhetsfråga, en fråga där kvinnor har en fördel. De behöver inte ge bort ett år av sitt liv till staten för att någon har bestämt så. Så det där, om vi tar den här nuansen med hur det ser ut, vad har det här, liksom, det här signalvärde på att det här gäller då bara män? Vad tycker du, Max Fogdell?
Nej, alltså jag måste ju utgå bara från personliga erfarenheter här. Jag kan inte tala för allas del, men som sagt, som jag har aldrig sett det när jag gjorde min militärtjänstgöring. Så jag såg aldrig att det
var... Du har gått ruckin också.
Ja. Mm. Jag såg aldrig att det liksom var bort från mig att kvinnor inte tvingas att utföra den här militärtjänstgöringen. Och på något sätt, jag har varit mer ung och dum och kanske inte ifrågasätt samhälleligas normer i lika stor grad, men att även då, om man skulle ha frågat mig, så tror jag också att jag skulle ta det mer som en självklarhet också. Att förstås faller det här ansvaret då primärt på män. Och sen också, när jag har vuxit upp och jag har egen familj och egna barn, så på något sätt har det också förstärkt den här bilden av att givetvis faller det här ansvaret på mig. Och jag gör ofta den här jämförelsen till familjen och också samhället. Jag ser det på samma sätt, att det liksom, vi är alla här tillsammans, och jag ser inte att det är bort från andra finländare eller oss män, att vi har det här primära ansvaret. Och sen igen, det är möjligt för de kvinnor som vill delta i militära försvaret att göra det.
Joho, Pulpilvänen.
Ja, alltså, det är intressant, men alltså, jag är soldat, men jag är också samhällsvetare som är i socialvetenskap. Och sen det här som du pratar just om, samhället och familjen, men just det här grejen att vi har, att det faller på mannens ansvar. Det är också en del av hela samhällets ganska sådär könade strukturer som försvarsmakten, nej inte försvarsmakten i sig utan den här värnplikten upprätthåller på många sätt. Så det är en jämställdhetsfråga som inte handlar bara om värnplikt utan hela samhället.
Jag vet inte hur mycket tid vi har här, men här kommer jag faktiskt in på ett intressant...
Nu hinner vi så mycket reda ut det här. Det är viktigt. Ja.
Ja, jag tycker vi kommer in på ett ganska intressant område. Här tror jag också att det finns en stor gap i våra världsbilder. Jag tror inte att till exempel det här att försvaret faller primärt på mannen. Jag tror inte att det är bara en samhällsnorm som vi bara har hittat på, utan det går djupare än det. Och så som jag sa, jag kan inte liksom bara teoretiskt bevisa det här, utan jag känner att det är en djupare känsla som man har inom sig. Jag skulle inte säga att det är liksom bara att någon har lärt mig när jag har vuxit upp att hej, så här Max är det, mannen ska alltid försvara, och annars skulle jag ha tänkt något helt annorlunda. Utan jag tror att när man mognar upp, så på något sätt växer den här liksom förståelsen inom en. Så jag liksom förstås hänvisar mer till vår natur och inte bara till samhällsnormer.
Du kallar dig din insändare för... väntas nu, vad ska vi ha citatet här? Du kallar det för ett maskulint ideal. En del av det maskulina idealet att försvara familj och land.
Ja.
Och då använder du ordet maskulin, och då blir det genast intressant, den här diskussionen också, tror jag. Men kan du fördjupa det här? Vad det du just sa, alltså att det är någonting som kommer ur naturen eller något du är uppfödd med?
Ja, alltså, det är min åsikt att jag tror att det finns så här feminina och maskulina ideal, och det här är då en av de maskulina idealen som liksom vi kan på en djupare naturnivå identifiera oss med. Jag ser här att...
Nu Anita blir röd i ansiktet och Juho också, men vi låter Anita Westerholm.
Nej, alltså handlar inte då bara om trånga könsnormer? Det är ju det här är frågan om. Och här ser vi att det handlar liksom om att bygga ett samhälle som är jämställt, och vi hamnar liksom från småbarnspedagogiken att få att det är en person ska få utvecklas och lära sig och växa upp i en miljö där man inte har de här trånga könsnormerna, utan man ska få göra det som man själv vill och det man själv tycker om att göra. Att jag kan inte alls säga att det på något vis skulle vara något medfört, utan man lär sig ju längs med livets gång, och har man hela tiden sett att det är män som är där och gör den här allmänna värnplikten, då tror man ju att det ska vara så. Men säger man att det är alla är där, så de säger att jag kan också göra det här. Att det är därför det handlar så mycket om representation hela tiden, om att få in det här att du ska göra det som du vill göra, att du måste inte göra på ett visst sätt för att du har det här könet. Och det är inte heller bara kvinnor och män. Ja.
Jo, jag håller med Anita. Och också det att, som Max sa, att ingen har lärt dig dessa saker. Men det handlar just inte om det, utan vad Anita sa, det är alla som kring oss i samhället som lär oss. Det betyder inte att någon kommer till dig och säger att hej, nu ska du vara en man. Okej, det kan hända till några, jag har hört om det också, men det är inte poängen här. Men jag tror du har rätt i en sak, jag håller med Max dig nu en gång i alla fall, att det handlar just om den maskulina idealen. Men varifrån kommer denna idealen? Det kommer just från vad Anita sa, att vi har ju sådana där feminina roller, maskulina roller, men de är konstruerade, de är inte som där som kommer ut naturen på något sätt.
Och alla skulle vi må bra av att komma ifrån de här trånga könsnormerna. Och att man inte upplever att man måste vara på ett visst sätt, utan man får vara sig själv.
Jag tror att Max upplever att han är sig själv.
Jo, jag har en känsla. Han är säkert sig själv.
Jag tror ju absolut inte att alla sådana så kallade beteendenormer är liksom djupt rotade i vår natur. Givetvis inte. Jag menar, det finns här mera ytfenomen som har varit i trender genom tiden, att kvinnor beter sig på ett visst sätt, män beter sig på ett annat sätt. Säkert jättebra att vi uppdaterar det här, att det finns olika sätt att vara. Men sen tror jag absolut att det finns en djupare ideal inom oss, som inte bara är ett resultat av liksom vår nutid. Så här. Det går inte att ändra på det här idealet, till exempel att mannen har en instinkt att försvara sin familj och liksom, som utsträckning till det landet, bara genom att vi här tillsammans nu kommer överens om att hej, i fortsättningen är det inte på det här sättet. Jag menar, det är min uppfattning om saken.
Jo, du ser ut som du skulle vilja svara på det.
Nej, alltså jag bara tänker på allmänhet hela diskussionen. Vad jag vill egentligen nu, vad jag skulle vilja ha är att vi skulle göra en riktig akademisk forskning om just det här som den där undersökningen Max nämnde tidigare. Men en riktig akademisk forskning kring att vad befolkningen av Finland egentligen tänker.
Ja. No, vad tror ni att är orsaken till nu att eftersom det sitter en parlamentarisk arbetsgrupp och grundar på att försvaret har det här problemet som Anita sa, att det blir färre, att årskullarna blir mindre och så här, och det är inte alls alla män längre än som utför värnplikten, att de har utmaningar, att varför är det här inte alls på bordet då som ens en möjlighet? Alltså, det nämnde Johar, vad tror du Max att det beror på?
Nu är det svårt att gissa vad heter det. Kanske jag tror delvis att det här är en så, ja, nu är det min artikelord, minerat fält, jag vet inte om det är rätt jämförelse, men att jag tror att många inte vill ge sig in på den här könsroll och normer och ideal, för det är genast
alla,
ja, exakt, men alla taggarna kommer genast ut, för man det är liksom, de här orden associeras jätteofta med bara negativa saker, bara sån här förtryck, vet du, allt sånt här. Vi saknar lite sån bild att det kanske finns något positivt också med det. Och då tror jag att man hellre stöder sig på sån här tekniska argument som att det finns inte plats, det finns inte tid, det finns inte pengar och sånt här. Istället för att på riktigt ge sig in i den här batten och på, liksom säga det vad man står för.
Men då vill jag fråga er båda, eftersom ni förde en sån här dispyt där på insändarsidan i HBL, så hurdan respons i korthet, vad fick du för respons, Max? Så vad fick du, Juho, för respons på era skriverier? Juho kan börja.
Jag har fått helt bra. Utan alltså Max och sen var det den annan som skrev insändarna. Det var, jag har inte fått något personligt, utan bara bra för mina feministiska kompisar och så.
Ja, men du är ju i din bubbla och Max är sin. Vi är alla i våra egna. Alltså det måste vi ju bara kallt se på faktum.
Jo,
så
det
är det för de flesta av oss, så omgärdar oss med folk som tänker lika. Max, vad fick du för respons?
No, faktiskt så, min insändare publicerades ju på samma gång som den här andra insändaren. Så jag föll lite i skuggan båda gångerna där. Att den fick inte så mycket uppmärksamhet. Jag menar, jag har inte fått någon kommentarer på det här. Så det är inte någon.
Vad säger din fru?
No, ska vi säga så att hon gav många liksom nödvändiga kommentarer bara till min text och sånt, så att jag menar.
Det blev inte familjegrej om det i alla fall.
Nej, absolut inte.
Om jag nu får svara på det här, varför man har en parlamentarisk grupp, så det handlar ju om att man ser att det behöver reformeras, och väldigt många partier står bakom att den är liksom föråldrat och att det behöver göras ändringar. Någonting. Och många talar också för ett sånt här allmänt uppbord som på riktigt är allmänt och gäller alla. Och där så är det nu säkert att det inte kan komma till den slutsatsen, för det finns ju ändå, den här gruppen så ska liksom möjligheterna till uppbord också för kvinnor så ska utredas. Så
Ja, det är bara upp och det kommer det, att stanna upp, där och ja, där den, skulle det inte få stanna.
Nej, det är helt sant. Men vi kanske kan vara, i varje fall se det som att det är en liten mellanetapp och det är liksom ett steg i rätt riktning. Och sen får man gå vidare och sen måste man säga att vad är liksom, vad är det här behovet mot vad är det vi ska skydda oss och vad är hotbilderna och hur liksom bygger vi ett trovärdigt försvar. Och jag hoppas att vi tar tillvara allas kunskaper och liksom på riktigt gör det här tillsammans och inte exkluderar.
Alltså det finns säkert mycket sånt som kunskap som behövs i modernt försvar som inte alls det går ut på att man krälar med vapen på ryggen över en lerig åker, antar jag. Sådär som i Tuntematon sotilas, okänt soldat. Utan att det har förändrats väldigt mycket. Det där, jag tar gärna emot synpunkter på det här som ni har hört nu idag på adressen slaget@yle.fi. slaget@yle.fi. Och här tackar jag för diskussionen idag, för tiden tar slut. Anita Westerholm, ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Juho Pylvänäinen, vice ordförande för Miehet ry med ett bakgrund i försvaret. Och Max Fogdell, underlöjtnant i reserven, också juristutbildningen. Tack för att ni var här och diskuterade den här frågan idag. Det blir en ny debatt på måndag, samma tid, samma kanal. Hej då.